Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.
Mycket välkomna till Agendasättarna, denna podd där jag, Anders Sedhamre, samtalar med folk i sportens värld. För tidigare poddreviewer surfa in på agendasattarna.se eller sök på iTunes eller vilken app som gäller för just dig. Feedback på podden tas emot på mejladressen anders@agendasattarna.se eller på Twitter via Anders Sedhamre. Och vill man köpa en stilig och billig Agendasättarna t-shirt så kontaktar man mig enligt samma modell. Jag utsträcker också ett varmt tack till Felix Hall som har klippt denna podd. Nu till veckans gäst. En veritabel legend har accepterat att utsättas för ett antal mer eller mindre svåra frågor. Börje Salming är veckans agendasättare. Efter 16 år i Toronto Maple Leafs berättar han om klubben och NHL i stort, vilka råd han gav till Mats Sundin. Och där får ni också höra en aldrig tidigare hörd historia om när Sundin lämnade Leafs. Det blir också snack om hur uppväxten i det karga norrländska landskapet har format honom som idrottsman och person. Jag ska helt kort komma med en korrigering. Efter runt 15 minuter ställer jag en fråga om århundradets hockeyfemma där Börje är invald. Jag råkade placera Kasatonov vid den femman när jag egentligen menade Makarov. Ja, bara som ni vet, rätt ska vara rätt. Här är en hälsning från min sponsor NordicBet. Vi tycker alla är värda en andra chans. För även om du har stenkoll på matchen, spelarna, tränaren, vädret och kanske till och med gräset på planen, så kan det osannolika inträffa. Därför lanserar vi nu Andra chansen, ett spel i spelet där du kan få pengarna tillbaka på ditt bett och som håller spänningen vid liv ända fram till slutminuterna. All information om Andra chansen-matcherna kan du hitta på nordicbet.com. Och glöm inte att du måste vara 18 år för att spela. Mina damer och herrar, Börje Salming. Då säger jag hjärtligt välkommen till Börje Salming.
Tack.
Vi sitter med kaffe och bullar och har helt okej här.
Ja, det är helt okej. Doppa bullar i te, det är kanoner.
Ja, du uppväxt på te och bullar?
Ja, det hade man varenda morgon när man gick till skolan. Då halvsov man där med, så det rann nästan te efter ända ner till armbågen. Så då höll man med att somna varenda morgon.
Vi ska prata alldeles strax om din barndom och uppväxt lite mer. Först och främst då, berätta om din yrkesroll och vad du gör nu för tiden. Vi känner dig som en stor ishockeylegendar naturligtvis. Mm. Vad gör du idag?
Idag så har jag ju eget varumärke i Salming då. Och vi började ju på 90-talet med underkläderna, Salming Underwear. Och sen har vi börjat med Salming Sport som har innebandy och handboll och allting i indoorsport. Och där kommer vi också ut med nytt i februari, kommer vi ut med running. Och det är ju outdoor med skor och alla tillbehör. Vi har också parfymen. Som vi har både dam och herr, och vi har golvkläder. Vi kommer också ut med vanliga kläder nu, lite leisure, lite lättsamma kläder. Vi har glasögon har vi. Nu har vi kanske glömt någonting. Och hockeyn naturligtvis. Jag vill bara glömma hockeyn också. Det som har. Så det är väl det jag håller på med idag. Och sen har jag kommit ut med lite kokböcker och innan det så kom jag ut med några egna böcker liksom om mitt liv och sådär.
Trivs du bra med din tillvaro?
Ja, tycker jag. Absolut. Just nu så håller jag på att flytta, eller flytta, inte flytta än, men jag håller på att sälja hus. Och det har varit lite mycket tycker jag med allting, när man jobbar med allting och så här. Och sen har man ett hus som man ska hålla reda på med det, klippa gräsmatta. Mycket måste. Så nu ska jag sälja och försöka hitta en lägenhet så man kan bara låsa om sig och sticka och göra vad man vill. Och göra det roliga man vill göra, typ jaga, fiska och ja.
Du är fortfarande aktiv trots att du har passerat 60?
Ja, jag är aktiv. Jag tycker jag är aktiv i allting. Jag håller på att försöka hålla igång. Jag försöker säga att man måste träna för att inte rosta igen. Och det behöver jag, för man har ju lite skavanker. Fast jag mår jättebra.
När man gör research på dig så läser man om din uppväxt i djupaste Norrland. Och där kan man läsa att din farfar jobbar med renskötsel. Och man kan också läsa att din far tragiskt gick bort i en
olycka i gruvan. Mm. Hur inställd var du på att gå den där vägen att jobba i skogen och med händerna och med kroppen på något sätt uppe i Norrland när du växte upp?
Nej, jag jobbade ju inte det. Man var ju mer liksom man med min farfar. De bodde ju på andra sidan Torneträsk. De bodde ju där. Det är där min pappa är född. Jag är född i Kiruna. Så man var mycket ute i naturen och fiska och jaga och också ända från barnsdomen liksom. Och där var det liksom, man har ju följt med mig hela vägen ut till nu. Så nu åker man ju hem. Och det är ju hemma i Kiruna och uppe i Ingemansland där det ingen är. Så det är så fantastiskt vackert där uppe. Och sen också jaga och fiska och äta det goda som man kan få från naturen. Det är grymt bra.
Men din mamma gjorde det klart för dig att hon inte ville att du skulle jobba i gruvan eller någonting sånt där?
Nej, men det var ju på grund av när jag var 5 år så dog min pappa under jord och fastnade i ett transportband och for med och slog. Han krossade tinningen tror jag, och dog direkt i och för sig. Men, så då sa hon att du får inte jobba under jord i alla fall. Jag jobbade i 4 månader i ovan jord då, i svetsar. Så jag var utbildad svetsare då. Så jag jobbade som svetsare där i 4 månader. Så jag var med om strejken till exempel. När de strejkade, storstrejken där uppe i 1 månad. Så, det är väl mina 3 månader som jag jobbade där uppe. Det är väl det enda som jag har idag om inte jag räknar mitt, det som jag håller på med nu som jobb.
Och sen blev det ishockeyn.
Ja.
När förstod du att du kanske skulle kunna göra en bra karriär av det där?
Jag tror aldrig jag förstått det riktigt. Jag tror det har gått så fort allting. Jag menar från 6-årsåldern när man börjar då. Sen då brorsan som var 3 år äldre. Man har följt i hans fotspår. Man har velat liksom bli som han ungefär. Och han flyttade Brynäs, jag flyttade Brynäs. Det gick som fort. Spelade 3 år i Brynäs och kom i juniorlandslag innan. Det i och för sig var TV-pucken, landslaget. Och pang så var jag borta i Toronto. Liksom, det var ingen som sa såhär, nu ska jag bli hockeyspelare. Utan det var bara roligt. Och det var jäkligt roligt att ha det faktiskt.
Vi kommer att prata mycket mer om Toronto.
Ja då.
Alldeles strax.
Ja, tack.
Jag måste först fråga, när vi är inne på Norrland nu. Det finns ju så otroligt många hockeyspelare från Norrland som vi känner till. Är det någonting i landskapet eller samhällsklimatet tror du som gör att det produceras otroligt många hockeyspelare från regionen?
Nej, jag vet. Och speciellt förut så, på min tid så kom det väldigt många från Kiruna också. Och alltså jag vet inte varför det har blivit så. Men jag tror det är mer också kanske utbudet är inte så mycket där uppe. Utan det är mer. Jag spelade ju när hockeyn spelade handboll också. Jag höll på med all sport. Tror jag så många gjorde. Men jag spelade ju handboll ända sist jag var 15. Så när jag kom med A-laget i Kiruna IF. Då var jag tvungen att sluta. För då hann jag inte med. Annars sprang jag fram träningarna fram och tillbaks. Så det var ju hur roligt som helst. Men sen bara... Nu var det hockeyn. Och hade det blivit kanske A-laget i handbollen, kanske jag spelar handboll idag. Jag vet inte.
Har det något med kylan och vädret att göra? Att ni kan spela utomhus eller någonting sånt?
Ja, det kan det vara. För att vi bodde ju typ 100 meter från Mattojärvi idrottsplats. Och där var ju is på fotbollsplan. Och det var ju is hela nästan vintern. Och det var ju liksom, de spolade bara om och där bodde man ju. Man fick inte träna alltid i hallen, det var ju A-lag och allting. Sen fick man ju, när man varit lite äldre, fick man ju spela där inne. Men det var ju hur kul som helst. Grabbarna direkt från skolan. Så det var inte så mycket skolarbete, det var det inte.
Du, när du blickar tillbaka på din karriär, Börje, vad minns du starkast då?
Det är många saker som man minns. Men jag tror också, som jag blir påmind om alltid, och det är ju... Det är ju det här när man har varit, fick en standing ovation i Kanada, Canada Cup 76. Men det tror jag för att många som har sett det där, när de var unga och såg det och det här glömmer jag aldrig, jag fick rysningar, säger de. Så då blir de påminna, så då tycker man väl själv att det är en stor grej. Och egentligen så är det inte så stor grej, för jag spelade ju inte hockey då, utan jag fick ju bara en sån standing ovation innan hockeymatchen. Men det är ju en kul grej att vara med om, för den, så här efteråt när man har tittat. Jag såg inte det där på tv för en 3-4 år sedan efter det, när jag fick se det. Och då fick man lite så här halvrysning, för det var lite häftigt ändå.
När du kom till NHL så var europeer inte jättebra sedda, och i synnerhet inte svenskar, så kallades för chicken Swedes. Ditt intåg i NHL ändrade det där fullständigt. Men första fråga, hur snackades det om svenskar i NHL när du kom dit? För du var en av de första. Mm.
Ja, jag var väl bland de första europeerna som kom in där och kanske klarade sig. Och jag vet inte, jag tror det är mer att då var det ju bara kanadensare och kanske några amerikanare. Och då var det ju så liksom att det är ingen som ska komma in hit och ska ta våra jobb. Jag tror det var det som var mentaliteten. Och då var det ungefär som, vadå, svenskar? Vad är det, de är chicken Swedes. Och det var det chicken Swedes. Och varför vet jag inte. Och det är väl mycket på att vi... I Sverige så har vi aldrig fått slänga handskarna. Slänger man handskarna så blir man ju avstängd. I alla fall på min tid. Och jag tror att den vägen är att vi slängde aldrig handskarna. När de spelade till exempel Kanada mot Sverige i VM och sånt. Då var det ju inte några svenskar som var så här jättetuff och slogs tillbaka. Utan jag tror det är därifrån det kommer.
Men förstod du efter en stund att jag måste vara hård och tuff här för att ta bort det här ryktet?
Inte så att man tänkte så. Det måste ju ta bort. Utan det var ju mer att man... Jag har väl varit den... Till exempel Tommy Bergman var ju året innan och spelade Detroit. Så vi hade ju snackat med han på sommaren. Och han sa, det var bara kasta handskarna och ge järnet liksom. och ge allting man har. Och så på mitt sätt så... Jag bara gav järnet allt. Spelade min hockey som jag tyckte var roligast. Men sen fick man ju... Man fick ju ta för sig där borta. Det var inte så att man... Var någon som slog en slash in på det, då dammade man tillbaks bara. Det var enda raka, för annars gav de aldrig upp. Och då gav de mer. Så det var bara... men det var ju... Man visste ju vilka lag som hade värsta busen. Man visste ju en pär lite grann. Ja, men det här kommer ju någon jävla galning igen. Men i början så fick man ju... Man fick ju lära sig efterhand då. Hur man ska ta hand om sig här.
Hade du sådana särskilt tuffa grejer som du visste skulle göra intryck på dem, eller? Du bara gav igen?
Nej, jag spelade hockey, va? Jag försökte spela hockey och bara ge järnet och allting och göra det jag kunde bröst. Och sen när situationen hände så fick man dela med det då. Det var bara, då small det väl och sen åkte man på stryk eller så fick man in någon. Mest fick man väl stryk i början. De här killarna där borta, de är så, ända på juniorhockey så har de slagits. Så de har ju sån balans och de vet hur man ska stå. En annan visste ju inte det. Liksom balansen. De gjorde ju sådana här bara ryck så man tappar balansen och så ramlar man ner och sen fick man ju två höga kanske när man låg ner på rygg där. Så där fick man ju lära sig hur man skulle hålla i och allting så man inte tappar balansen och ramla och sådär. Och det gjorde vi lite grann, grabbarna i laget. Vi stod och höll i och tränade lite grann så de tyckte liksom vi behövde några där för de träningsläger. För där var det ju också slagsmål och de ville ju visa att liksom de, men sen när vi kom i laget då var de ju hur bra som helst i vårt lag. Och då fick vi träna lite grann och stå här i och hur man ska lära sig hålla i tröjan och sådär.
Kan du komma ihåg, det är lång tid sedan nu, men kan du komma ihåg hur det gick till eller hur lång tid det tog för att få den här respekten? Att de inte tyckte att du var en chicken så vidare?
Ja, det tog nog ett tag, något år eller sådär, två år liksom. De fick nog höra lite ibland. För det var ju deras mentalitet att liksom försöka skrämma en. Liksom. De kunde ju skriva bara ett face-up liksom bredvid deras bås i Philadelphia Blås till exempel. De var ju helt galen. Då stod de ju och skrek, hängde de ju över och bara skrek liksom att de skulle ta ihjäl en och mörda en och liksom allting sådär på engelska. Och försökte skrämma en, försöka få bort den ur spelet. Men då visste de att man var ju en kugge i laget. Det var ju kanske 3-4 år senare. Då försökte de få bort den liksom så man skulle inte tänka på hockey utan man tänkte på något annat. Liksom. Så det var lite mer i spelets regler så jag tror jag.
Var du aldrig rädd under dina år i NHL?
För fan, man var rädd. Innan matchen man visste att man skulle spela dem med värsta som Philadelphia. Det visste de att, och på den tiden när jag kom upp på 77 där när vi spelade slutspel där 7 matcher typ. Då visste man ju att jag var så pass bra då. Då visste jag att de skulle ta mig. De ville ha bort mig från isen då. Så de sköt ju alltid in i mitt hörn. Och så i regel när de påcheckade mig från sidan och sådär. Men där kom det 3 sådana här orangea jävlar. Kom rakt in och försökte köra ihjäl den. Och då var man tvungen att lära sig det. För man visste ju det. De kommer ta bort den. Och ville ha bort den ut i sin spås. Ville slåss mot den eller vad som helst. Så det fick man lära sig. Jag tjuvade ibland när man svesade. Ja, man kommer skjuta in den. De kommer ju inte dribbla in i de här. De kan ju inte dribbla så bra. Då sköt de inte. Då tjuvade man lite grann. Så upp. Ut med pucken. Passa pucken. Upp. Och så kom de med 3 och så försökte köra. Upp och så upp med klubban i nosen på dem. Och det tyckte de inte var så roligt. Men det var så man var tvungen att göra.
Det här är en podcast från Expressen.
När man pratar med NHL-spelare av idag och kanske ännu mer 80- och 90-talet så säger de att Börje banade väg för oss svenskar. Det råder inget tvivel om det. Han var först i Hall of Fame av svenskarna och han öppnade massa dörrar för oss som spelar nu. Hur tänker du kring det där?
Nej, men det är roligt att höra det, liksom. Det är klart. Men jag tycker inte... Det är klart, om man tittar krasst tillbaka så är det väl så att jag banade vägen för... Och tog väl mycket skit för alla svenskar. Så egentligen skulle jag haft... Jag skulle ha satt in det i allas kontrakt, 1% av deras lönen och sånt. Det hade varit bra. Det hade varit bra bonusen nu. Nej, men det är inget jag går och tänker på. Men visst gjorde man väl det. Man fick väl bana vägen lite grann på det man gjorde. För att det var ju många svenskar som kom då åren efter det. Så det gjorde de.
Är det många som kommer fram och tackar dig igen idag och säger att tack för insatsen?
Nej, det är nog mer att ni journalister frågar någon och så frågar de om ja, men det är någon början som var först här då.
Mats Sundin var 5 år gammal när han såg den här matchen du refererade till alldeles nyss. Du får stående ovationer. Mm. Han går sen vidare då naturligtvis till din klubb Toronto. Vad kan du säga om det? Det är rätt speciellt att han såg dig där.
Jo, men det är ju coolt också. Mats är ju en ikon också i Toronto. Han har ju varit kapten. Det är hur många år han spelade, 16-17 år. Det är jättekul när han säger det också. Det är roligt när man hör lite de unga spelarna säga om de har haft en som är dålig. Det tycker jag är roligt att höra och att de har tyckt det också.
Ser du någon svensk spelare idag, kanske främst försvarsspelare då, som är lik dig och kan axla den här Börje Salming-manteln?
Jag hade sån konstig stil, tänkte jag säga. Jag spelade så... jag vet inte, det var Tommy Sandin som sa någonting om att... Han bryr sig inte alls om man tar puck genom skallen eller vad som helst. Han bryr sig inte. Det var lite av min spelstil. Jag brydde mig inte om mig själv. Jag var lite brutal mot mig själv. Jag kunde blockera. Det spelade ingen roll. Så länge jag liksom vann matcher kunde jag blockera skott och ta dem i huvudet vad som helst. Och det var inte så att jag gick och tänkte på det, utan det kom bara av sig själv. Och jag kunde offra mig totalt. Och skulle träna sagt att du kör genom sargen. Så då, om du kör igenom så här så vinner vi matchen. Ja, då kör jag igenom så här. Det hade jag gjort. Och det var lite så här... Jag vet inte, man var lite dum i huvudet tror jag, på den tiden. För nu ser man när man tittar... Och så tänker man, åh, vilken tack. Åh, jävla ont det gjorde, tänkte man. Men då gjorde visst, det gjorde ont, men det, man skakade bara sig och sen var det borta.
Var kommer den där offerviljan och vinnarmentaliteten ifrån, tror du?
Ja, jag har liten filosofi, som man säger. Det är... Vi spelar mycket landhockey. Och landhockey så spelar man... Då var typ man 4 man så här. Man satt upp snöhögar och som mål på gatan och allting. Och då spelade man både, kunde man vara målvakt och utespelare. Och då täckte man skott och slängde så man gjorde allting sådär. Då var det ju inte en puck, då var det en boll. Men det var så jag tror kom det där. Det kom mitt spel ifrån också. Det kom automatiskt. Det var ingenting som man tänkte, nu ska jag täcka skott eller nu ska jag göra det. Det kom bara automatiskt, man gjorde allting sånt där.
Här kommer lite siffror. 768 poäng i NHL, utsedd till bästa femma i NHL, alltså All-Star Team, NHL, en gång och i andra laget 5 gånger. Utöver detta utsedd 2008 av Internationella Hockeyförbundet till århundradets lag, tillsammans med, så att lyssnarna får höra det, Tretjak, Fetisov, Kasatonov, Kharlamov och Gretzky. Mm. Är du nöjd över din gärning?
Jo, det tycker jag absolut efteråt så här, men jag tror... När man spelade också, man spelade ju 17 år där borta och när man började säsong så var ju målet alltid att vinna Stanley Cup. Och det är klart, jag fick inte vara med och vinna Stanley Cup och det var väl en sån grej som man, ah jävlar vad synd att man fick göra det. Men så här efteråt så har man fått typ så det här var det med århundradets lag i liksom hela, ja, på 100 år. Och det är fantastiskt. Och sen kommer med liksom kommer med Hockey Hall of Fame som är hur stort som helst där borta. Och sen då fått tröjan med peng kanske i Toronto också. Och sådana grejer när man börjar tänka tillbaka lite grann så är man, då är jag rätt så nöjd. Jag är jävligt nöjd med det. Och veta att man längre fram kanske om 100 år så det kommer ju att finnas kvar. Och mina NHL kommer att finnas, stortvis finnas kvar. Och tröjan kommer hänga där uppe i vad heter Air Canada Center där och bland, och inte så många heller, utan det är i alla fall bara 15 tröjor som är där uppe, eller nummer. Då. Och då kan man känna sig lite stolt och veta att mina barn kanske kommer att gå där och det där är en släkting till mig. Och det är lite roligt, lite coolt att få göra det.
Men du känner att bristen av att ha vunnit Stanley Cup stör dig lite fortfarande?
Nej, inte egentligen, utan jag bara tänker tillbaka ibland att ja, visst. Men jag har fått som kompensation efteråt. Jag hade aldrig tänkt och trott att det skulle komma med Hockey Hall of Fame till exempel. Trodde jag aldrig. Trodde inte heller. Att kanske tröjan är peng kanske. Det var väl en sån som man såg ju de andra som var där uppe. Det var ju bara kanske 10 stycken under min tid. Så det hade man väl kanske trott, men aldrig. Nej.
Du, om du tittar på NHL idag och så jämför du det med hur den var på din tid. Kan du inte resonera lite om skillnaderna då?
Men skillnaden idag i NHL att det är mer som vi pratar om också, det är mycket europeisk liksom hockey numera. På min tid så var det mycket kanadensiskt, det var inte så många europeer och det var mycket skjuta in och spela kanadensiskt eller väg. Och nu är det ju mera liksom europeiskt, man håller i pucken mer, man spelar lite mer blandad kanadensisk europeisk hockey. Och det tycker jag är jäkligt bra, för det är jäkligt bra hockey nu. Och jag är mycket bättre hockey än på min tid tycker jag. Absolut.
Du gillar mer att titta på det idag, eller?
Ja, jag tycker jag. De Jag tror de har gjort hockey mycket bättre, för de har tagit bort utvisningen, de har tagit bättre och liksom, de blir tuffare, de blir avstängda. Det går inte att ha för mycket galningar, de försvinner direkt om de gör de dumma grejer. Så om det de gjorde på min tid, liksom spearing och allt det här galna grejerna, ja, men då hade de varit avstängda, som i dagens läge, hade de varit avstängda för viss tid. Och det är det som är skillnaden idag. Nu, därför blir det visst är fortfarande slagsmål och sånt, men nu är det mycket hockey. Och det är det Anna vill se. Visst, det är en del som vill se slagsmålen också. Och det är kul ibland när man får se ett riktigt slag, tycker jag själv också. Alltså när de där riktiga slåss då. De får ju slåss, så det är väl kul att se också. Och det tillhör ju hockeyn lite grann ändå, det måste man säga. Fast många tycker att det inte ska göra.
Samtidigt måste ni ha varit rätt mycket hårdare på din tid, eftersom det tillåts så mycket mer än vad de är idag.
Ja, men idag så är de mer vältränade. Jag tror man är mera, man vet bättre, man äter bättre nu, man vet liksom vad som tar, liksom alla är vältränade, då måste man vara vältränad själv också, så alla är större och kraftigare på något sätt, och det tror jag. Och sen naturligtvis all utrustning har ju blivit så mycket bättre, så man åker bättre, man är snabbare på utrustning, så allt är så mycket bättre, och då blir man ju lite bättre hockeyspelare också.
Saknar du hockeyn på något sätt idag?
Nej. Det gör jag inte. Jag tittar väldigt lite på hockeyn. Jag har en 18-åring som spelar hockey fortfarande. Och han går och tittar. Han spelar i Vaxholm i A-laget. Så jag åker och tittar på det. Och sen tjej som är fridotter. Så jag har följt upp med mina barn. Så ibland. Men det är kul att gå och titta när man kommer dit. Men det är ju det här att ta sig dit och dit. Och sen åka till. Jag bor i Vaxholm och åka till Globen. Det är ju på andra sidan stan. Och så tillbaks igen. Nej, jag har gjort mitt här.
Du sa att de äter bättre idag. Är mer vältränade idag. Mm. Hur var det med den saken på din tid? Åt ni dåligt? Var ni ute och kröka mycket? Levde man mer Hawaii-liv på den tiden, eller?
Jag och Inge. Inge Hammarström åkte ju med mig när vi åkte över då, 73. Vi var ju grymt vältränade. Vi visste ju liksom att ska vi ta en plats där borta måste vi vara liksom 100%. Vi tränade ju med Brynäs Barmas träning och fick träna med dem 3-4 veckor på is, och innan vi kom över, så när vi kom över så var vi grymma, liksom vi var grymma att åka skridskor, så vi åkte nästan ifrån en del av dem där. Och det var ju väldigt imponerande av dem, de tyckte det var jätteimponerande, och det var ju viktigt på oss då att visa att verkligen vi är bra hockeyspelare, och det var nog det bästa vi kunde ha gjort. Vad var det mer då?
Även om ni levde mer stökigt då liksom?
Och... Jo, alltså, och det var ju en liten, det hände väl också i Sverige också, att man var ute och kanske drack och var ute med kompisarna och sådär, som när man var ung, 18-20 år gammal. Men där borta var det också ut, alltså det var mycket kröka liksom efter matcher, och jag vet inte, det var en annan mentalitet, och det fick man också lära sig att vara med. Man kunde inte säga, vad fan är det här för idioter? Nej, man måste vara med liksom för att kunna komma med i laget, så var man tvungen att gå ut med grabbarna och käka lunch. Och då var det kanske käka lunch efter en träning, 4-5 öl efteråt. Det var inget konstigt. Det var väl liksom, så där ska vara, så ska det vara. Jaha, okej. Okay. Så det gjorde man så var man, då var man med i gänget.
Och så tränade ni dagen efter?
Ja, fan, det var inget problem. Eller inga problem, men men jag hade som fysik, jag hade aldrig problem med det liksom. Det var inget problem, men många av dem som hade tagit för många, det är klart, det var inte så roligt att komma på morgonen. Det var väl lite hårt.
Du nämnde att Mats Sundin är en ikon i Toronto Maple Leafs. Stämmer såklart. Du är ju i allra högsta grad det också. Hur vill du beskriva Toronto Maple Leafs om du får fritt spelfält att beskriva klubben?
Klubben är, jag brukar säga, spela i Toronto är mecka av hockey. Och det visste man inte när man kom dit. Men under åren här som jag spelade, så har man, alla som har kommit dit som har blivit tradade eller kommit till vår klubb, så har det varit deras dröm att spela i Toronto. Och då har jag, när jag tänkt tillbaka också under tiden, att jag fick spela det 16 år i liksom mecka av hockey, som jag säger. Det är faktiskt det. Och det är hockey. Och sen kanske kommer lite baseball och sådana. Lite fotboll där som de har. De är jäkligt hockey. Det är bara hockey. Det är 90% hockey. Och det är, när det blir slutspel, när man börjar liksom, de är helt galen. Och det är ju alltid slutsålt i alla matcherna och allting. Det har ju alltid varit en fantastisk hockeystad. Och att spela där är otroligt roligt. För de är uppmärksamma och de glömmer aldrig heller. Som nu när jag åker över, åker jag alltid över nästan varje år till Hockey Hall of Fame Induction, när alla blir nya inblivvalda och som var med och spelade någon liten gubbmatch där och sådär. Nej, de glömmer den aldrig. Och de kommer ihåg, de kan stå går jag på gatan så kan de köra med bil bara förbi och skrika liksom så här, "Boy, yeah, welcome back." Nej, men det är så häftigt alltså. Det, fast man inte spelar, vad är det, 20 år. Mm. Men det räcker kanske inte heller.
Nej, det är 35 år.
Ja, alltså det är sjukt alltså. Och men, det är roligt också samtidigt.
Men ni vinner ju aldrig någonting.
Nej, jag tror jag var 67, det var ju tre år innan jag kom, eller sex år innan jag kom.
Det är 45 år sedan snart, ja, eller mer
vet,
än det.
Ja, jag vet. Sudden var väl med och var med någon final och sådär också. Jag var i semifinal. Ja, jag vet. De skyllde på, då jag säger, vi skyllde på spelarna, det var management. Nej, men jag vet inte vad det var. Det är svårt, men det är ju svårt, det är krävande också där. Och som är skillnad också mot alla andra städer, som till exempel amerikanska städer. Det har de så mycket. Amerikansk fotboll, baseball, basket. De är så mycket större än hockey där. Så hockeyn är alltid typ fjärde plats. Och i Toronto är det första plats. När det gick dåligt på oss så var det... När det normalt var kanske 10 reportrar för en match eller på träning och där och titta. Så var det 20-30 liksom med tv och kanaler och allting som skulle kolla. Och kolla upp vad är det som är fel med Toronto Maple Leafs. Och det är en liten press på oss på allihop. Och det var alltid press på att liksom man måste spela bra. Och det är lite tungt egentligen, men ändå samtidigt att spela där är ju grymt bra.
Kan man säga att fansens kärlek kväver klubben?
Ja, absolut. Och det var ett jäkla liv när det gick dåligt för oss. Det var liksom, man visste inte varje dag så var de där och undrade liksom vad kommer att hända idag. Och det hände mycket saker när man var där också.
Har du snackat med Mats Sundin om det här? Har han samma bild av klubben som du har?
Ja, lite grann har jag. Han vet ju liksom att det är en jäkla präster och hur tokig det är ju riktigt hockeystad. Det håller han ju med fortfarande. Och det vet ju han om som har varit där i 16 år också. Eller 15 år var det. Och nej, det är ju så. Och det är alla som har varit där vet hur det är en press på att spela där. Men samtidigt väldigt roligt.
Men har du och han snackat om att hur kunde vi inte vinna? Fan att vi inte vann någon gång under våra 16 år där. Någon av oss.
Nej, det är ju... Och det är, ja, inte han heller fick vinna där. Det är ju för jäkligt. Ja, det är tråkigt egentligen, men det är ju den man såg ju efter man åkte ur. Då. Så naturligtvis satt man ju hemma och tittade på liksom, finalen och fick se när de lyfte på bucklan. Visst hade det varit en grym känsla. Grym känsla med sina lagkamrater och kämpa liksom, ett helt år liksom, med 100 matcher och så helt plötsligt får man stå där. Visst hade det varit en fantastisk känsla.
Du spelar 16 säsonger där. Känner du att du alltid är välkommen tillbaka?
Alltid. Alltid liksom grymma där. Jag ringer bara om jag vill ha biljetter eller fixa om jag kommer dit med något gäng med kompisar eller så, de fixar en biljett. Alltså, de är fantastiska. Och det är skönt. Och det är som en familj. Och det är inte bara att man är familj där. Nu är man också familj. Vi säger det. Hockey Hall of Fame är som en familj också. Alla som är invalda där och de som jobbar där också. De hjälper inte till vad man än frågar. De är grymt trevliga.
Du fick erbjudande att... bära kaptensbinden i Toronto. Tacka nej till det. Mm. Berätta lite om varför och hur det gick till och så vidare.
Nej, de tjatade på mig i 2-3 år liksom och hade in mig i rummet och pratade. Nu du ska ta kaptensbinden. Ja, men jag har ingen lust med det. Jag hade ju assisterande hela tiden naturligtvis. Men så 2 år där så körde vi bara med assisterande. Vi hade ingen kapten utan det var väl jag som var kaptenen då. Nej, i början så, jag tror det där från, jag var ju jättedålig på engelska. Jag var inte så... Jag trodde inte man behövde engelska när jag gick i skolan. Och det sa jag väl någon gång också. Men det är engelskan och samtidigt som kapten så måste man vara lojal mot management. Man är ju liksom en länk mellan spelare och management. Och jag har alltid varit en lagspelare. Och alltid velat vara för laget och med grabbarna. Och jag tyckte liksom i många gånger att man kommer lite i kläm. Och vilket jag sett också på kaptenen, de kommer i kläm liksom med management och spelarna på grund av att de måste vara. Plus då med dåliga engelskan och där borta är det mycket, mycket det här. Och när det är sådana här tillställningar så måste kaptenen upp och hålla tal. Och jag sa, jag har ingen lust med det, jag vill spela hockey, bara hockey ska jag vara. Och det tyckte de, ja, men det var väl okej då. Men visst, de var ju förundrade med att liksom, det är också en stor ära att få ta på sig kaptenens binden där också. Och det var ju Sudden många år också. Ja. Men det gjorde inte jag. Jag var ju kapten ändå för laget. Så jag brukar säga det och sa alla också. Så,
ja. Daniel Alfredsson, Marcus Näslund och Niklas Lidström har varit kaptener i NHL som svenskar också. Mats Sundin, även han i Toronto. Och när det var snack om det, då gav du Mats rådet att han skulle ta hand om kaptensbindeln. Berätta.
Ja, Sudden har ringde mig. Som man brukar göra ibland. Så, Så ringde han mig och sa, du, de har erbjudit mig kapten. Liksom att bli kapten. Och då sa jag, ja. Och så sa han ju liksom också, du sa ju nej liksom. Och det var ju, han var osäker, det var säkert, han tänkte nog samma som mig. Att det är Toronto, och det kan vara lite negativt också. För är man kapten, då är det mycket press på en att man måste liksom spela 100%. Han kommer på mycket skit, det är han som ska leda laget. Alltså. Och jag sa, ja, sa han, du vet hur bra det är i Toronto, vilken stad det är. Jag tycker absolut ska ta det. Och det sa han, det är klart du ska ta kapten, det är en stor ära. Alltså. Och det tyckte jag också, jag tycker fortfarande. Det skulle jag ha gjort också, när jag tyckte så här efteråt skulle jag ha tagit det. Men nu har jag inte gjort det. Det är inte så lätt. Så han gjorde ju det, och det tyckte jag var helt klart alldeles rätt att göra också.
Hur stor är Mats i Toronto?
Han är jättestor där. Jag menar, han har ju varit där i 14, jag tror det är 14-15 år. Fantastisk spelare, och som jag säger liksom, när man är kapten och man är en kugge där, så när det går dåligt spelar ingen roll hur bra du spelar, då får du mycket skit ändå. Och det är lite nackdelen när man är en kugge i laget då. Och till exempel kapten som ska leda laget, och då får man skulden nästan att när det går dåligt, ja, fan, det är du som ska se till att laget går bra. Det är lite så, den mentaliteten där också. Då får man ta mycket skit. Och jag menar, det gick väl med säsongen när Sudden var där, det gick inte så bra. Då fick väl han ta mycket skit också naturligtvis. Men det fick nog jag också göra när man var där, fast man var kapten. Men det är sånt man får ta när man spelar hockey.
Han slutar ju inte sin karriär i Toronto, Mats. Tror att det där har kastat en skugga på hans karriär i Toronto-fans ögon?
Nej, det tror inte jag. För han ringde mig faktiskt om det också. Och det tror jag inte jag berättar. Men Sudden ringde också och frågade vad han tyckte om jag skulle... vad händer liksom om jag spelar med ett annat lag? Alltså, de kommer älska det ändå. För de är så patriotiska, och de vet att du har spelat där och gett allt du har haft. Så de kommer älska det ändå. Och det har de ju visat också. Visar nu också efteråt att hur mycket de tycker om honom.
Innan han gick till Vancouver, eller?
Ja.
Om man tittar i Torontos rekordböcker så läser man att du är etta i assist med 620 stycken. Och trea i games played, alltså spelade matcher, på 1099 stycken. Vad säger du om de där siffrorna?
Ja, den är ju godkänna. Nej, men jag är jättestolt över vad jag gjort där borta. Och samtidigt så tittar jag ibland, jag tittar nu liksom hur mycket en back har många poäng. Jag hade som bäst, jag tror jag hade 76 poäng per säsong, och 72 och allt som var där uppe. Och det har de idag också. Så om man tittar tillbaka så har man ju samma nivå nästan som det. Men fast nu är det väl lite tuffare kanske i mål och assist så här, för att de är större. Liksom, målvakterna är större och har större skydd och allt sånt där. Så det är ju lite skillnad ändå. Men det är kul att titta tillbaka på poängen. Men det där har inte varit så viktigt för mig med poängen. Och det, utan jag var mer... tyckte det var roligare när man vann matcherna. Sen om man gjorde mål så var det en bonus eller sånt. Det var väl kul. Men det har liksom inte som andra som det var så viktigt att få göra mål och assist. Det skiter fullständigt. Jag vet också att när man vann en match och kom in till i omklädningsrummet och liksom krama om gabbarna och liksom och säga fan vad bra vi var. Liksom, det är bästa känslan någonsin. När man ser alla glada.
Det finns ju otroliga pengar i NHL idag. Mm. Fanns det på din tid också, eller kom det efteråt?
Nej, det började ju så smått stega lite grann i sista åren. Där. Och mitt sista år hade jag 550 000 amerikanska dollar när jag spelade i Toronto. Eller i Detroit. Och 500 så hade jag när jag spelade i Toronto. Och det var ju grymt bra pengar för mig. Och mitt första år så hade jag 85 000 dollar. Och det är ingenting liksom mot idag liksom, när man har hört i... Men det var ju liksom helt annorlunda tider, så man kan inte titta bak. Så jag har ingenting liksom. Jag tycker det är bara roligt att de tjänar bra med pengar. De som är bra, det är bara kul. Liksom.
Var det aldrig snack om att du skulle återvända i någon form av coachroll i Leafs? Har du fått en erbjudande någon gång?
Nej, de har frågat mig lite grann och hjälpa dem och sådär. Och jag har hjälpt dem lite grann, så det är bara inte något jobb eller någonting. Utan jag har mer ringt sådana här unga killar som har varit intresserade. De har varit intresserade av mig när de har stått och skulle välja vilket lag de vill gå till och sådär med agenterna. Så jag har ringt och sagt och berättat bara om Toronto, hur fint det är och vilken stad det är att spela i. Så jag har bara hjälpt och så.
Har Tre Kronor frågat dig någon gång om du skulle kunna hjälpa dem?
Nej, jag tror jag har deklarerat redan att jag har inte tid att hålla på och vara tränare. Jag har inte tid, då måste man engagera sig. Det är natt och dag om man tar med sig som tränare eller någonting.
Du är ju känd, som vi har talat om här, stor offervilja och stor vinnarinstinkt. Vilka sätter du högt upp på den där listan utöver dig själv när det gäller vinnarskalle av svenskarna?
Ja, men vinnarskalle som Poppa är jäkla vinnarskalle med den tekniken och allting som han gjorde. Han var ju grymt duktig där borta. Och då kan man ju tänka, titta tillbaks bara och se liksom andra lagen liksom, när de ville stoppa på honom och försökte köra hjärnan också. Men han hade grym balans när han spelade borta med tekniken. Det var en riktig vinnarskalle. Och sen har du ju Sudden, kan man ju inte ta bort. Han är ju en fantastisk spelare och liksom bevisar hur duktig han har varit. Och sen har du ju Lidström naturligtvis. Han är. Men det kan jag inte glömma, han som har vunnit. Han har vunnit, vad heter det, bästa back, tror jag, 7 eller 8 gånger. Och vunnit Stanley Cup många gånger som helst. Ja, fantastisk back.
Kan du placera dig själv på en topplista bland svenska backar?
Nej, det får någon annan göra. Men någonstans ska jag väl vara där.
Är du topp 3 tycker du? Kan du säga det?
Ja, men det är svårt att jämföra nu dagens spelare och då den spelaren. Men visst kan jag väl kan stoppa in med det.
Lidström är väl med, antar man?
Ja, absolut.
Vilka är de bästa svenskarna genom tiderna då? Svårt att jämföra eror som du säger, men och nu ett försök. De du sa, Lidström,
ja, de är alla med. Men det, vi har så många bra hockeyspelare. Det är egentligen synd om att inte, man ska man titta tillbaka igen. Titta vad Tumba gjorde på sin tid. Men Ulf Sterner har ju fantastiska hockeyspelare. I hur många som helst egentligen. När vi tittar på Honken Holmqvist som målvakt. Jag menar, vi har ju haft grymma hockeyspelare genom tiderna. Och man kommer att glömma säkert någon också nu, men Mats Näslund och jag menar, han har varit med och vann Stanley Cup i Montreal. Vi har varit jätteduktiga och liksom, vi har tagit fram och visat oss liksom hela världen hur duktiga lilla Sverige har tagit fram så fina hockeyspelare.
Hur ser det ut bakom nu då? Vad kan du säga om tillväxten?
Tillväxten är väl bra, den har väl varit lite si och så, men alltså, vi är ju med och klänger liksom i juniorlandslaget och allting. Vi är ju alltid med där uppe och spelar finalerna nu mot Kanada och Bunny och så, visst är tillväxten bra. Vi har fina hockeyspelare.
För de som lyssnar på den här podden är det eventuellt så att Wayne Gretzky är lite bortglömd som stor ishockeyspelare. Mm. Kan du inte beskriva honom lite? Han har ju alla rekord som finns offensivt sett ändå, eller hur? Och du har ju spelat mot honom. Hur bra var Wayne Gretzky?
Han var bra. Jag tyckte han var bättre på slutet, för han då var han mer lagspelare. Jag tror kanske man får mera rutin på allting. Han var kapten och han jobbade lika hårt framåt som bakåt. Och sen var han en otrolig spelvärderare. Men han höll i, han spelade med Curry och han höll i, så till slut bakom målet, fram och tillbaka, så till slut vart de irriterade och så kunde de på honom. Hopp! Och så gick passet fram och så stod Curry där eller någon annan. Visst var ju en öppet mål. Han var fantastiskt bra spelare. Och det roliga med Wayne, när vi spelade matcherna mot Edmonton där, så skulle jag alltid spela mot han. Liksom, jag fick alltid, ja, du ska vara ute när Gretzky ut. Jaha, så fan, ska vara det. Och som du kanske inte vet så är det ju sista bytet. Hemmalag är alltid sista bytet. Så när vi har satt ut våra femma, sen kan de byta och sätta ut sina. Då är det stopp för oss. Så ibland så satt man på särkanten så här och bara, låtsas hoppa ut. Nej, okej. Okay, så hoppar man tillbaka så att man inte skulle missa honom. Så det var roligt att spela mot honom. För man var tvungen att vara på honom väldigt nära. Jag fick inte ge honom det här rummet. Liksom så, rummet, det blir ungefär som room på engelska. Men då fick han ytan. Ja, då fick han, då han var grymt bra. Så man försökte alltid vara nära när man spelade mot honom.
Men hur kunde han klara sig i den här sporten? Han har ingen typisk hockeysk kropp.
Nej, men han kunde alltid. Han var en allätare, tänkte jag säga. Han bra med klubban, kunde ge mål själv, kunde passa, hålla i, ja, blicken liksom. Blicken med spelet. Han var fantastisk. Jag kunde se allting.
Är han den bästa du har mött, Börje?
Ja, jag brukar säga det faktiskt. Han har alltid varit bäst. Han har visat liksom att han har alltid varit bäst. Och inte bara en match eller två, han är alltid bra. Alltid bra när han spelar.
Finns det någon annan stor som du kommer ihåg som du har mött som var otroligt vass?
Ja, det är Shalamov. Jag vet inte, det är många som glömmer bort honom. Det är en ryss. Han körde ihjäl sig i Ryssland. Han var grym. Han är nummer 17 av den i de här gamla gardet, kan man säga. Han var fantastiskt bra spelare.
Hur står sig Mario Lemieux i den där konkurrensen?
Jo, men han var ju en fantastisk spelare också. Han var ju lite annorlunda. Han var också bra spelfördelare, men också lång och hade lång. Liksom, det var gäller liksom att man tror att man hade han. Men det är då man inte hade den, så man fick vara väldigt försiktig med sina långa armar och klubba. Också som det som kunde göra jäkligt mycket mål.
Som du nämnde inledningsvis så tog du in på industribanan efter din karriär med ditt populära klädmärke Salming då. Var det överraskande för dig att den här karriären tog fart och blev så otroligt populär som den blev, eller hade du kunnat se det framför dig?
Nej, absolut inte. Det är roligt. Min advokat i Kanada, han sa alltid åt att vara min bästa vän också. Och han sa alltid de sista tre åren, sa han, du, när du slutar med hockey, då kommer det inte vara någonting. Det kommer nothing, sa han. Du måste ha någonting att göra efteråt. Och det var bara för att han ville att jag skulle börja tänka på det. Det kommer vara ingenting. Ingen kommer komma ihåg det. Inget sånt, sa han och tjatade på mig. Så jag var ute och tittade faktiskt efter kläder. Och på den tiden så tyckte jag att klädmode var alltid en eller två år senare liksom, än i Sverige. Så när jag handlade kläder i Sverige kom jag hem, eller kom jag tillbaka till Kanada och hade de funderat på andra kläder. Sen två år senare hade de samma kläder. Så jag hade nya varenda år när jag kom tillbaka. Så det var lite roligt. Så jag tittade mycket och det ville jag göra, kläder. Men att jag skulle börja med underkläder, det hade jag inte en aning om. Sen när det blev så sen var det ju automatiskt, oj, det här kan ju, sen var det hockeyn och så innebandyn och allt sånt här. Och sen har det bara rullat på.
Det måste vara en jätteindustri för er än idag.
Ja, jätteindustri, vi är väl små mot andra företag, men nej, men vi kämpar på. Det är inte lätt att vara företagare nu, utan det är mycket att kämpa med den här. Med allting runt omkring vad som händer i världen så får man kämpa på bra.
Vem tycker du att jag borde intervjua framöver i den här serien?
Ja, det kan vara vem som helst egentligen.
Vem som helst?
Jag tycker en som jag alltid varit så imponerad av, han är inte hockeyspelare heller, utan han är en skidåkare som är Sixten Jernberg. Han var fantastisk då, en riktig rå, liksom bara råmaterial i, liksom gav järnet i 200 när han åkte. Och varför jag kanske har fastnat för han är ju att han har varit så duktig också och vunnit så mycket på VM och OS och allt det här. Men han var, när jag bodde på Kiruna så var jag en liten pojk och han var ju där och spela Kiruna-spelen heter det då. Var ju han där och åkte skidor där och tävla. Och jag fick min första autograf av Sixten Jernberg. Och han var verkligen, vad jag bara kommer ihåg, som han hur snäll som helst då man fick. Och det var väl där kanske man har fått lära sig lite grann, att jag alltid haft den motto att jag kommer alltid skriva autografer. Hur många än det är så spelar ingen roll. Så kommer jag stanna tills alla är nöjda. Försöker jag hålla. Och det tror jag för att jag hade Sixten Jernberg, för jag tyckte han var grym.
Sista frågan får alla och den lyder som följer. På vilket sätt vill du att vi ska komma ihåg dig och minnas dig när allt är sagt och gjort om, ja, hur många år det nu är framöver?
Ja, vad ska man minnas av mig då? Ja, jag tycker bara att man minns att, men jag tror att jag har alltid sagt att man går ut och ger allt man har. Har hjärtat liksom jobba. Jag har alltid varit en team lagspelare och alltid älskar att spela för laget och minnas liksom det här. Den känslan som jag hade var att när vi vann och man såg alla var glada och både fansen var glada. Det är en underbar feeling.
Tusen tack.
Ja, tack själv.
Tack för att du ställde upp.
Ja, tack.
Agendasättarna görs i samarbete med NordicBet. Gå in på nordicbet.com för de bästa oddsen och de häftigaste spelen. Och glöm inte att du måste vara minst 18 år för att spela.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.